Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja men visst, du lyssnar på CL-podden med mig Christian Dahlström och det har blivit dags för första halvan av returerna i åttondelsfinalerna i Champions League att avgöras där ute på arenorna i Europa. När den här veckans matcher är över har vi 4 av 8 lag klara till kvartsfinalerna. Sen i nästa vecka spelas resterande 4 åttondelsfinaler för att göra startfältet i kvarten komplett. Det har ju varit en fullspäckad helg med otroligt mycket toppmatcher i de olika ligorna där vi har fått en del viktiga formbesked från de återstående CL-lagen. Tottenham kryssade mot Arsenal till exempel, vilket nu gör att man ligger 10 poäng efter Manchester City i toppen av Premier League. Definitivt avhängda i titelracet om de nu inte redan var det innan den här matchen. Men inte nog med det, om Chelsea vinner sin hängmatch har Tottenham bara 3 poäng ner till den fruktade femteplatsen numera. Barcelona vann La Liga-klassikon med 2-0 på Bernabeu, vilket i praktiken gör att Real Madrid, även de, är helt avhängda från titelracet numera. Hade Real vunnit hade man fortfarande haft 6 poäng upp till Barca, men nu är det alltså 12. Man är dock inte i riskzonen för att åka ur topp 4 och man är utslagna ur Copa del Rey dessutom, så CL är det enda man kommer att fokusera på resten av den här säsongen. Juventus slog Napoli med 2-1 i Neapel i en ganska betydelselös men ändå underhållande match. Liverpool däremot lyckades bara kryssa i Merseyside-derbyt, vilket var helgens kanske mest betydelsefulla resultat eftersom det nu ger Manchester City överhanden i titelracet där. Återstår att se vad det här betyder för Liverpools CL-ambitioner. Deras trupp såg ganska mentalt trötta ut i den här matchen får man säga. Mycket kan hända där såklart och fighten är långt ifrån över. Men Citys breda trupp är ett stort plus för dem i den här delen av säsongen onekligen. Okej, idag ska ni som vanligt få alla förutsättningar inför kvällens och morgondagens matcher i form av skadeuppdateringar, formkurvor, förväntade startelvor, odds och så vidare. Och på tal om odds så är jag stolt att säga att oddsen som vanligt presenteras i samarbete med våra vänner på Betfair och Betfairs spelbörs, som är en slags marknadsplats där det inte är spelbolaget utan spelarna själva som sätter oddsen. Förutom det kommer ni även i slutet att få en liten fantasy football-uppdatering och eftersom jag haft lite dåligt samvete över att jag inte haft möjlighet att gå the extra mile för er i avsnitten under den här granskningen i min andra podd när jag inte haft tid riktigt helt enkelt, så har jag 2 insprängda intervjuer åt er i den här previewen. Dels inför matchen mellan Real Madrid och Ajax där Eurotalks och TT's Makoto Asahara joinar oss, men också en ny bekantskap i podden, nämligen den brittiska Serie A-journalisten Chloe Beresford, som en del av er säkert känner igen från en massa fotbollssajter och poddar. Hon kommer att hjälpa oss med en införanalys av matchen mellan Porto och Roma med lite mer fokus på Roma då. Men med det sagt så har det blivit dags att slå i gonggongen. I kväll har vi två matcher att se fram emot. Dortmund mot Tottenham och Real Madrid mot Ajax. Vi börjar i Tyskland och returen mellan Dortmund och Tottenham. Där Spurs har 3-0 med sig från Wembley in i den här matchen. Som alltså spelas på Signal Iduna Park. Eller Westfalenstadion som vi också känner den som. Om vi ser till lagen så har vi inga avstängningar i den här matchen. Weigl i Dortmund och Alderweireld, Lamela och Son i Tottenham är dock ett kort ifrån avstängning i nästa match. På skadefronten är Piszczek borta för Dortmund och Pulisic osäker. Delali är definitivt borta för Tottenham medan Harry Winks och Eric Dier är tveksamma. De förväntade startelvorna då enligt UEFA.com i den här matchen. Ja, där har vi Birki i mål för Dortmund, Wolf, Akanji, Sagadou och Diallo i backlinjen. Ett femmanne mittfält bestående av Delaney, Witzel, Royce, Guerreiro och Sancho. Sannolikt då med Delaney och Witzel som defensiva pjäser och resten som offensivt understöd till Götze som väntas starta på topp som falsk nia. Gazettan har samma uppställning fast som en 4-2-3-1 istället då och med Hakimi istället för Wolf som högerback ska jag säga. Tottenham väntas mönstra Lloris i mål, Alderweireld, Sanchez och Vertonghen i trebackslinjen, Aurier, Davis, Sissoko och Rose på mitten och sen Eriksen bakom Son och Kane på topp. Gazettan tror på samma elva fast med Wanyama istället för Rose och med Davis till vänster istället för centralt. Formmässigt går Dortmund in i den här matchen med katastrofalt dålig form. Man har bara vunnit en av sina senaste 7 matcher i alla turneringar och därmed ligger man numera bara delad etta i Bundesliga jämte Bayern München. Tottenhams form är bara marginellt bättre. Man har inte vunnit någon av sina senaste 3 matcher i ligan och Pochettino verkar ju lite stingslig just nu med tanke på hans kommentarer i pressen. Om vi tar och kokar ner all denna information till ett odds så är Dortmund favoriter i den här matchen på Betfairs spelbörs där man i detta nu får 2,04 gånger pengarna på tysk vinst. Vi går vidare. Till Real Madrid mot Ajax på Bernabeu i Madrid. Den första matchen var ju en kokande och sprakande och väldigt, väldigt intressant och underhållande tillställning på Amsterdam Arena där Real Madrid på något sätt lyckades få med sig en 2-1 vinst till slut. Jag ringde upp Real Madrid-supporten Makoto Asahara igår för att få hans analys inför den här matchen och så här lät det då. Då säger vi hej och välkommen tillbaka till CL-podden TT's Viva La Ligas och Eurotalks alldeles egen Makoto Asahara. Hur
är
läget?
Jo då, det är bra. Du har lyckats fånga mig mitt emellan 2 jobbrelaterade resor så att det passar perfekt att komma in hit lite och snacka.
Skönt. Du, Real Madrid har ju haft en ganska skakig säsong post Ronaldo, men innan vi går in på situationen rent generellt i Real Madrid inför matchen mot Ajax så vill jag prata kort om det som väl är Europas mest sevärda fotbollsspelare just nu, Vinicius Junior, som kanske inte alltid tar rätt beslut och som behöver öva lite på avsluten kanske, men i övrigt måste det ju kännas fantastiskt att se hur inspirerat han spelar på er vänsterkant just nu, eller vad säger du?
Nu ska jag vara lite tråkig här ändå. Alltså, mest underhållande, jo, absolut, han har ju någonting alldeles extra. Det är ju den tvekan och att förvänta sig mer än vad han har gjort under sitt debutår i Europa när han kom från Brasilien. Det går ju inte att göra. Han har ju varit helt fantastiskt sett till alltså, drivet, viljan, energin, att våga ta för sig. Sen att han skjuter katastrofalt, det är en annan sak. Ja, men det kommer med tiden och så vidare. Men problemet som finns här är ju att Vinicius är en så pass viktig komponent i Real Madrids offensiv här och nu. Är ju i grunden ett liksom underkänt betyg till den sportliga ledningen. Man ska inte behöva sätta sig i en situation där en spelare som Vinicius alltså ska behöva ta ett så stort ansvar, ska behöva pricka så pass rätt för att offensiven ska funka. Det är ju jättekul att se att han lyckas och så vidare, men det ska inte behövas få en sån lyckoträff, om du förstår vad jag menar.
Men samtidigt så, jag menar, de har ju liksom på ändå ganska goda skäl valt att liksom satsa på Gareth Bale här, även om han har varit skadebenägen. Och sen så har det inte funkat. Och så har man en super-backup ändå i Vinicius Junior, får man säga. Så det, är det kanske inte snarare mer Gareth Bales fel än ledningen? Eller hur ser du det?
Ja, så kan man ju också se det i för sig. Men jag tänker att om man tittar på spelare som Isco Asensio, så är det spelare som man förväntade skulle ta ett mycket större kliv och ett mycket större ansvar under säsongen, vilket de inte har gjort. Gareth Bale, en spelare man vet är så pass skadebenägen som han är, och man vet inte leverera på en jämn nivå riktigt. Ja, men uppenbarligen så sitter man ju här i ett läge just nu där Vinicius är så pass viktig för att andra inte levererar. Och det går ju att se det på olika sätt. Det går att se det som att de spelarna, att det är deras fel att de inte levererar, eller att ledningen borde ha sett det. Nu låter jag väldigt negativ. Det ska tilläggas att Vinicius är fantastiskt och jättekul att se honom. Utan det är absolut inte där. Sen är det ju som sagt det där skottet som man måste fila på med.
Ja, precis. Det har inte blivit, jag gick in och kollade nu på hans stats, så det har inte blivit så mycket poäng som man kanske kan tro, givet när man bara ser honom spela. Han borde ju kunna ha fått till både fler assist och framförallt fler mål då. Men jag personligen är oerhört svag för honom, som du hör. Hur som helst, senaste matchen mot Ajax, det har gått 4 matcher sedan dess. Ni har förlorat 3 och vunnit 1. 2 av de matcherna har dock varit El Clasicon, där jag själv tycker att Real har spelat mycket bättre i alla fall än resultaten har visat. Real har ju dessutom ett väldigt bra resultat med sig från Amsterdam, där de vann med 2-1, även om Ajax kanske till och med var det bättre laget i den matchen. Vad har du för tankar inför den här returen mot Ajax?
Det finns en liten rolig sak som faktiskt min kompis som håller på Barcelona påpekade för mig efter det första klassikot. Det var nu det som Real Madrid spelade i kuppen. Man förlorade med 3-0 på... Suarez gjorde väl 2, va? Det har varit väl självmål där på varandra för mig. I alla fall. Att det kändes ju... Det var en konstig match där. För att Real Madrid dominerade spelet. Men ändå så sitter man med 0-3, som är ganska stora siffror. Och då så skrev jag någonting mindre glatt till min kompis. Och min kompis var, ja, men det är ju precis som Ajax mot er i den liksom första Champions League-mötet. Och där var på något sätt liksom svidande sant. Att Real Madrid i klassikosammanhang har hamnat i ett läge där man på något sätt kan spela bra, eller i alla fall de här två matcherna, spelar helt okej, spelar bra, men har inte vinnarmentaliteten, har inte kapaciteten att liksom ta chansen när man får. Vilket har varit Real Madrids signum under liksom hela den här Champions League-sviten man har haft på ett sätt. Och vilket man visade mot Ajax. Och nu här så, nu sitter man i ett läge där det bara är Champions League som är kvar, så man har en möjlighet att faktiskt vinna. Och på så sätt så är ju de här klassikerförlusterna något positivt enbart sett i CL. För att underskattningsrisken ska ju inte behöva dyka upp. Eller det ska inte kunna dyka upp. Det finns, måste finnas revanschlust. Så att det ska nog lösa sig.
Ja, och jag tänker att det enda som är sämre än att prestera bra men att förlora ändå, det är väl att prestera dåligt och förlora, så att säga. Alltså, om man presterar bra så brukar ju resultaten komma med tiden ändå. Så jag tänker att det kanske talar för Real Madrid i den här matchen. Om vi ser till Ajax då, så har ju de vunnit sina 3 matcher sedan förra mötet med Real med en målskillnad på 13-1, fast mot då rätt överkomligt motstånd såklart. I den här matchen så måste man ju göra minst 2 mål på Bernabeu. Tror du på en anstormning från Ajax direkt i matchen, eller på en liksom stegvis ökning av det offensiva risktagandet, eller vad man ska säga, ju längre matchen lider?
Om jag satt och var ansvarig för Ajax och hur de skulle lägga upp matchen, så känns det naturligt att man ska bara storma direkt. För att den chansen Ajax har mot Real Madrid, det är att skapa en nerv, skapa en spänning genom att få ett snabbt 1-0 mål eller snabbt tryck och få utdelning för den. Sätta press, dominera, liksom ta Real Madrid på sängen i princip i inledningen av matchen. Där tror jag är nyckeln för Ajax om man ska kunna få med sig någonting. Real Madrid är så pass rutinerade från de här Champions League-sammanhangen trots allt, att ju längre matchen lider, desto mer så kommer den gå i Real Madrids fördel på något sätt.
Å andra sidan, om man vänder på det, så vore ju ett mål i baken för Ajax de första kvarten eller så, skulle ju säkert vara en psykologiskt jäkligt jobbig uppförsbacke att lägga till den redan ganska jobbiga uppförsbacken de har inför matchen.
Ja, fast som tur var för dem så ligger de ändå på bortaplan, så ett mål bakåt har ju inte samma förödande effekt som de skulle haft till exempel hemma. Nej. Det är såklart att det skulle vara jobbigt för dem psykologiskt, men samtidigt så är det ju fortfarande, även om Real Madrid skulle göra ett 1-0 mål, så måste Ajax oavsett göra två mål på Bernabeu. Och jag tror att där de känner på att de måste få ett snabbt mål, de måste trycka på, för det finns en klassskillnad såklart, och Real Madrid har ju extrem fördel här med första resultatet och ja, på alla positioner helt och hållet. Och den revanschlusten. Jag tror att Ajax är nog ganska besvikna att Real Madrid spelar bra och förlorar i två klassikon inför det mötet. Det kommer ju finnas en revanschlust och det kommer inte finnas någon underskattning, tror jag.
Men du, om jag skulle tvinga dig att tippa ett slutresultat i den här matchen, vad skulle du säga då?
Jag tror inte det blir någon sån liksom klang och jubelföreställning, men låt oss säga 2-1 till Madrid igen då.
2-1 till Madrid är alltså Makotos tips i den här matchen. Vi har ju en avstängning på Sergio Ramos. Real Madrid har dock inga spelare som riskerar avstängning i nästa match för ackumulerade gula kort. Ajax å sin sida har inga avstängningar här, men Blind, De Ligt, Masraoui, Tagliafico, Van de Beek och Ziyech är alla ett kort ifrån avstängning. Vi har en skada i vardera lag, Llorente i Real Madrid och Bandé i Ajax, men i övrigt fullt manskap. Och med det sagt så är det dags att avslöja de förväntade startelverna som är identiska i båda lagen på UEFA.com och i dagens upplaga av Gazzetta dello Sport. Vi börjar med Real Madrid som har Courtois i mål, Carvajal, Varane, Nacho och Reguilón i backlinjen. Modric, Casemiro och Kroos på mitten förstås och Lucas Vázquez, Benzema och Vinicius Junior på topp. Ajax då med Onana i mål, Tagliafico, Blind, De Ligt och Masraoui i backlinjen, De Jong, Van de Beek och Schöne på mitten och Neres, Tadic och Ziyech på topp. Real Madrids form är som sagt bättre än resultaten visar, tycker jag nog. De har förlorat 3 av sina 5 senaste matcher, men 2 av dem är alltså El Clasicon där de ändå har spelat hyfsat bra, tycker jag. Ajax å sin sida har bra form och har plockat igen nästan hela PSV:s ledning i holländska ligan inför slutspurten där. Och om vi ser till oddsmarknaderna så ger de Real Madrid relativt stort favoritskap här. Vinst för Los Blancos ger 1,67 på Betfairs spelbörs. Och därmed hörni har det blivit dags att gå vidare till morgondagens matcher.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och imorgon bjuds vi dels på Porto mot Roma och dels på Paris Saint-Germain mot Manchester United. Vi börjar med den på pappret i alla fall minst spännande matchen, nämligen Paris mot Manchester United. United förlorade ju den inledande matchen här med 0-2 på Old Trafford, och för att ge er en hint om exakt hur dåligt det här resultatet är så får vi ta till historieböckerna. Att ett hemmalag har förlorat med 0-2 i första matchen i åttondelsfinalerna av Champions League eller Europacupen, det har inträffat 106 gånger genom historien. Samtliga 106 gånger har laget som avslutar på hemmaplan gått vidare. Där har ni. Dessutom har Manchester United såklart Paul Pogba avstängd i den här matchen, där även Herrera, Matic, Valencia och Young är ett kort ifrån avstängning i nästa match. PSG har inga spelare avstängda i den här matchen, men Bernat, Draxler, Kehrer, Neymar och Verratti är alla ett kort ifrån avstängning. Av de här spelarna i riskzonen är dock en hel del skadade. Herrera, Matic och Valencia är alla borta och kan därför inte bli avstängda av det skälet. Dessutom är Mata och Lingard definitivt borta för United, medan Jones, Martial och Sanchez är tveksamma. Riktigt dåliga nyheter för United som ni hör. PSG har förutom Neymar som definitivt missar matchen frågetecken för Cavani och Nsuki, där båda dock väntas vara fit nog imorgon kväll. Med tanke på alla skador och avstängningar är startelvorna ganska straightforward här. De är identiska på UEFA.com och i Gazettan. PSG med Buffon i mål, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe och Bernat i backlinjen, Dani Alves, Verratti och Marquinhos på mitten och Draxler, Mbappé och Di Maria på topp. Gazettan tror som sagt på samma manskap fast med en 4-4-2 snarare då, med Di Maria som vänstermittfältare och Draxler i en släpande roll bakom Mbappé på topp. United då med De Gea i mål, Young, Lindelöf, Smalling och Shaw i backlinjen, Fred, McTominay, Pereira och Dalot på mitten och Lukaku och Rashford tillsammans på topp. Formmässigt är det här den matchen med bäst form på lagen som möts. PSG har vunnit 8 matcher i rad, alla turneringar inräknade, och bara släppt in 2 mål på de 8 matcherna dessutom. Manchester United har på sina senaste 16 matcher, sedan Ole Gunnar tog över alltså, bara förlorat mot just PSG, så även United har vind i seglen inför den här nästintill omöjliga uppgiften, där man alltså blir historiska om man som första lag lyckas vända ett 0-2-underläge på bortaplan. Ser vi till oddsen på Betfairs spelbörs så ligger PSG-vinst här på 1,53 gånger pengarna. Paris är därmed ganska stora favoriter även i den här enskilda matchen. Vi går vidare. Till det som är den på pappret överlägset mest spännande och jämna returen, nämligen uppgörelsen på Dragao mellan Porto och Roma. 179 gånger i historien har hemmalaget haft med sig 2-1 till returen i en åttondelsfinal i Europacupen eller CL. Och laget som har haft med sig 2-1 överläge till returen har gått vidare i 90 av fallen mot 89 av fallen då laget som avslutar på hemmaplan har, i det här fallet Porto då, har vänt. Det är med andra ord i stort sett helt 50-50 om vi ser till det historiska utfallet. Inför den här matchen ringde jag alltså igår upp Chloe Beresford, en brittisk journalist och Fiorentina-supporter som täcker Serie A för flera internationella fotbollssajter och poddar. Så här lät det då.
So for the preview for the Porto versus Roma game, I've got Chloe Beresford, who is a freelance Serie A writer that you know from Football Index, Five Live Sport, Cultureland, and also from the newly started podcast, The Serie A Show. Welcome, Chloe.
Thank you for having me.
Okay, let's get right to it. We only have 2 Italian teams left in the Champions League, with the both of them actually at risk of being eliminated from the tournament already at this early stage. 3 weeks ago, Roma won the first tie against Porto in Rome after a brace from Saniolo. This weekend, they suffered a huge loss in the Derby della Capitale and lost ground in the battle for Champions League spots. La Gazzetta dello Sport even writes today that Monchi has chosen Paulo Sousa as the replacement for Di Francesco in case he doesn't succeed in reaching the quarterfinals here. What's your overall assessment of the situation in Roma coming into this very important game, Chloe?
To be honest, it's a mess. There's a lot of discontent. I read that in the 3-0 loss in the derby, which obviously was a huge blow for them, that there were groups of ultras fighting between themselves, you know, Roma ultras. And Di Francesco is conceding goals all over the place. His defence is disorganised. His goalkeeper, Robin Olsen, which, you know, admittedly it isn't his fault, but he was brought in to replace the excellent Alisson in the summer, and he's just not performing well at all. They were lucky, actually, the week before, because they conceded an early goal to Frosinone, who were one of the bottom clubs, and they only scored a last-minute winner to win 3-2 in that game. So the signs have been there for a while. I think they were, obviously, Zaniolo's brilliance gave them an advantage in the first leg against Porto, but you know, it's difficult to see them getting a result when things are so bad, and I think that Porto could quite easily turn it around.
I would agree with that. Meanwhile, FC Porto has had a really bad form in the Portuguese league lately and lost the first place in the league to Benfica, whom they met this weekend and lost to, despite Benfica having a man sent off even. However, they do have a goal scorer, Musa Marega, back from injury, and they should have a pretty fair chance of turning this result around, as you're saying. How do you think this game will end up, Chloe?
I think pretty much if Porto are willing to attack Roma, they seem to be conceding with pretty much, you know, it seems like anyway, almost every attack from the opposition. I could see perhaps a 2-0 win for Porto here and that they advance through to the quarterfinals, and then, like you say, Eusebio Di Francesco is in big trouble afterwards.
And knowing you're a Fiorentina supporter, Chloe, I must ask you also how you think Paulo Sousa, ex-Fiorentina coach, right? How would he fit in at Roma if he were to replace Di Francesco?
I have to be honest and say he's a terrible choice. he did very well at Fiorentina in the first 6 months, but the team were very well organised under the previous boss, Vincenzo Montella, who he didn't leave through any fault of his own. He had an argument with the club, so Sousa came in and things continued in a good fashion, but he's a manager that speaks pretty well, and he gives maybe a good impression to a casual viewer. But for those who watch the team every week, they see that he changes not only the lineup but the tactics every single week. And it seems like he just doesn't have a clue of what he's doing. He doesn't have a clear identity at all. And with Roma struggling so badly, I think to bring in a man like that, I just think that is heading for an absolute disaster, and there are a lot better people that they could go for than him.
Who would you prefer instead?
I think perhaps for Roma, in terms of stability, it may be best sticking with Di Francesco for the rest of the season, writing it off. And then if things do go badly at Chelsea with Maurizio Sarri, I think he will be an ideal choice to take over there, but you know, we'll see what happens.
Chloe tror alltså på en 2-0-vinst för Porto i den här matchen och att portugiserna därmed går vidare, samt att Paulo Sousa är ett terrible choice som ersättare till Di Francesco i så fall. Vi har inga avstängningar här, men Herrera, Militao, Otavio och Pepe, alla i Porto då, är ett kort från avstängning för ackumulerade gula kort. Ser vi till skadeläget istället så har Porto inga skador inför den här matchen, bortsett från då Aboubakar som ju inte är med i CL-truppen överhuvudtaget. Roma däremot har Cengiz Ünder borta, Manolas och Zaniolo står som tveksamma på UEFA.com, men Gazettan tror att de ska vara fit imorgon till den här matchen, som tur är för Romanisti. All right, startelvorna då. Porto med Casillas i mål, Militao, Pepe, Felipe och Alex Telles i backlinjen, Danilo, Herrera och Oliver på mitten, Corona, Brahimi och Marega på topp. Gazettan har samma uppställning för portugiserna, men inte för Roma, och här tycker jag att det blir intressant. Vi börjar dock med UEFA.coms tänkta uppställning för Roma med Olsen i mål. Florenzi, Manolas, Fazio och Kolarov i backlinjen, Cristante, De Rossi och Pellegrini på mitten och Saniolo, Dzeko och El Shaarawy på topp. Här finns det som sagt frågetecken. Gazettan verkar ganska övertygade om att det blir en 4-2-3-1 snarare än DJs 4-3-3. Och inte nog med det, för enligt dem spelar i så fall Ensonsi och De Rossi på de här sittande mittfältsplatserna. Pellegrini spelar då på centralt offensivt mittfält med Saniolo till höger om sig och inte El Shaarawy till vänster utan Perotti. Det känns som att det inte är en slump att Portos startelva är ganska given både sett till formation och manskap, medan Romas tvärtom känns väldigt osäker, främst på mitten men även delvis i backlinjen tycker jag. Ser vi till formen här så är den, som jag sa till Chloe, något skakig i Porto som alltså ganska oväntat förlorat ligaledningen till Benfica numera. Roma däremot hade 4 raka vinster inför helgens match mot Lazio där man dock blev utspelade samtidigt som Milan, Sampdoria, Torino och Atalanta, utöver Lazio förstås, vann och därmed sätter press på Roma i den här delen av tabellen. Oddsen då på Betfairs spelbörs är Porto favoriter här och står i 2,08 gånger pengarna. Men oavsett vad så blir det här en riktigt spännande match att se fram emot.
Du écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde!
Därmed har det blivit dags att avsluta dagens sändning från Selpodden studion här på Roslagsgatan 19. Fast innan vi gör det ska jag ge er en kort analys av läget i fantasyfotbollturneringen Selpodden Cup som ni hittar på efa.com och som är helt gratis att delta i. Sergio Ramos är ju avstängd i den här omgången vilket ställer till det för mitt lag och säkert många av era lag med. Här kikar jag på att ta in Guerreiro i Dortmund som ju är listad som back men som spelar offensiv mittfältare och har varit väldigt bra i CL i år där han har gjort fantastiska 4 mål hittills. Med Uniteds skador blir nog Rashford kvar på topp för mig. Han är billig och given i elvan och även om de spelar borta mot PSG kan han nog näta om vi har lite tur. Ett annat bra budgetalternativ till laget är Reguilón som bara kostar 3,9 trots att han är mer eller mindre ordinarie i Real Madrid nu vad det verkar. Jag kör nog vidare på min City-satsning förresten även om Pep säkert vilar några spelare i returen mot Schalke i nästa vecka. Känslan är att det kan bli en del mål framåt för City i den matchen. Okej, med det sagt halar vi ner Selpodden flagget. Ha en underbar Champions League-vecka nu. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar på Selpodden. Vi hörs i nästa vecka igen. Ciao!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.